Välkomna till kvällens lektion. Vi fortsätter att tala om Paulus brev. Vi har kommit till första Korinthierbrevet och vi är inne nu i kapitel 3 som är dagens lektion. Och vi kommer ju naturligtvis in i ett sammanhang här som alla brev är. Tyvärr så kan vi inte ta allt på en gång, så vi måste dela in det i kapitel. Men Paulus skrev ju inte med kapitel naturligtvis. Det är ju någonting som man har lagt till senare. Och inte versar heller. Så här har vi alltså en fortsättning på det som sades i kapitel 2. Sammanhanget talar om att det fanns problem i församlingen i Korint. Paulus fick höra att det fanns splittringar. Och han vill ta itu med det här. Och han gör det på ett vist sätt. Och han poängterar vissa saker som är grundläggande för att de här splittringarna ska upphöra i församlingen. Och det han tar upp då det är att han ville bara tala om en lidande Yeshua. En som ger sitt liv, en som är utgivande för andra. Och det är lösningar på deras problem. Den typen av problem som fanns i Korinth var ju att man skröt, man hade olika grupperingar och man tyckte att en var bättre än den andra och så vidare. Det var alltså köttslig kamp kan man säga. Och lösningen för en sådan kamp det är att man blir lik Messias. Man ger sig ut för de andra och söker inte sitt eget. Och därför så poängterar Paulus hela tiden den här biten i första Korinthierbrevet just om att förneka sig själv, att ha Yeshua som ett exempel när det gäller överlåtelse och inte söka sitt eget. Nu i kapitel 2 i början så sa han att ja, när jag kom till er så ville jag inte veta av någonting annat än Yeshua som upphängd på trä eller korsfäst. Hur man nu ska översätta det här ordet. Och sen talar han om att det finns en annan typ av budskap för de som har kommit upp i andlig mognad. Och då talar han ju då om en visdom som inte är en världslig visdom. Utan en visdom som kommer från Gud, en uppenbarelsevisdom. Och då såg vi då att vi rör vid andens gåvor. Och andens gåvor delas i två huvudgrupper. Den ena gruppen är det som producerar kraft. Och den andra gruppen är det som producerar ljus. Eller visdom och kunskap. Nu kan man inte separera det här för mycket. Men om man tittar på de olika andens manifestationer, de nio gåvorna, så ser man att en del tenderar att ha mer med kraft att göra och andra tenderar att ha mer med ljus och uppenbarelse och visdom och kunskap att göra. De här två sakerna är Guds uppenbarelse genom Yeshua Messias. Och Paulus talade att när jag kom till er då talade jag om då var det Guds kraft jag ville ha att ni skulle få lära känna så att er tro skulle vara grundad på Guds kraft och inte på mänsklig visdom. Men det finns en gudomlig visdom, det finns en andlig visdom, det finns en himmelsk visdom som inte är som den här mänskliga visdomen som vi har känt tidigare. Men den visdomen är bara för de fullmogna. Så långt har vi kommit. Och då kommer vi in i kapitel 3. Och då säger han att de som är i Korinth, ni är inte fullmogna än. Ni kan alltså inte få del av den här höga uppenbarelsen om visdom, utan vi får hålla oss på mjölknivå. Och jag kunde inte tala till er bröder, mina bröder, så som till andliga människor. Utan måste tala så som till människor av köttslig natur. Så som till dem som är barn i Messias. Det som är karaktäristiskt för ett barn. Man kan ju fundera på, vad är det för speciellt med barn? Barn är ju på väg att växa upp till att bli mogna. Ett barn är inte färdigt, varken i kroppsbyggnad eller i själslig utveckling eller social utveckling och allt som en människa ska bli. Så det Paulus säger, när ni är som barn i Messias, ni är alltså inte utvecklade, ni är inte fullmogna, ni har inte kommit upp till stabilitet. Vad är ett barn? Jo, ett barn är ett som, det är några, vi kan dra några karaktäristiska drag för hur ett barn är. När barnen är små så är deras värld de själva. De tänker bara på sig själva. Sätt små barn att leka tillsammans, och det gör de inte. De leker med sig själva, med leksaker. De delar inte med sig, utan de tänker bara på sig själva. För de är de första, det första tiden hos ett barn, det är de själva, världens centrum. Och allt kretsar kring dem själva. Den attityden kan man även finna hos vuxna människor. Och det är en barnslig attityd när man själv söker sitt eget. Man kretsar kring sig själv. Man strävar hela tiden efter att tillfredsställa sina egna behov. Det är ett barnsligt beteende när man inte kan sträcka sig ut och tänka på andra och söka andras bästa och älska sin nästa som sig själv. Så när han nu, det här problemet som han nu vill ta itu med, det är just att man söker sitt eget. Man söker att tillfredsställa sina egna begär. Och det kan vi ställa oss frågan, varför söker vi Gud? Varför vill jag ha gemenskap med andra trossyskon? En omogen andlig människa, och det här är inte fel, men det är bara ett stadium i en utveckling som vi måste känna till. En omogen andlig människa, en som är barn i Messias, söker Gud för att tillfredsställa sina egna behov och söker andlig gemenskap, församlingsgemenskap, för att själv bli tillfredsställd. Det här är en barnslig attityd. Och om vi ska växa upp till mognad i Messias, så måste vi lämna det tänkandet. Och börja tänka på vår nästa. Börja tänka på, vad är det som är viktigt för Gud? Om jag lämnar mitt liv i hans händer, så är det för att tjäna honom och hans syften. Inte för att jag ska slippa gå evigt förlorad. Inte att jag ska få uppleva andliga krafter. Inte att jag ska få känna gåshud eller känna Guds närhet. Det egoistiska behov, om det är det som är det primära. Naturligtvis så har vi rätt att få bli mättade. Ett barn ropar och skriker när det är hungrigt. Och barnet har rätt att bli mättat. Attityden hos barnet är ju barnslig. Men, och i den åldern som barnet har då, att man skriker för att få mat, det är helt naturligt och det kan vi inte förakta. Men om vi säger att en människa är 15-20 år gammal eller 30 år och skriker på samma sätt som ett litet spädbarn när människan är hungrig, då är det något fel i utvecklingen. Om vi då tänker på den här attityden i vårt andliga liv. Söker vi bara vårt eget när vi närmar oss Gud? Varför ber vi? För att vi ska få till oss själva? Eller har vi ett större perspektiv? Ju mer man växer och blir andligt mogen, desto större perspektiv får man på tillvaron. Och kan bli Guds medarbetare. Och se saker och ting från hans perspektiv mer och mer. Och Gud har en plan, han har en vilja, han har ett syfte med hela skapelsen. Och när man då lämnar sina egna egoistiska eller privata personliga intressen och lägger ner dem, precis som Yeshua kanske gjorde, hans väg att dö för att Gud hade ett syfte med honom. Han sökte inte sitt eget, han sökte inte sitt eget liv, han la ner sitt liv. Han dog ju i drygt 30-årsåldern, som är mindre än hälften av vad en människa normalt lever. Så han lämnade sitt liv och sökte inte sitt eget. Den attityden är den som Gud vill ha hos en människa som är mogen. Och det är lösningen för församlingen i Korint. Att man växer upp till manlig mognad. Andlig, manlig mognad i Messias. Men nu är det inte så. Och då säger Paulus, han ger alltså en analys här. Det här är alltså ingen kritik, utan en analys av en situation som skapar de här spänningarna i församlingsgemenskapen. Jag kan inte tala till er som till andliga. Jag kan alltså inte förmedla de här djupare andliga uppenbarelserna, de andliga hemligheterna, den andliga visdomen som då han nämnde om i kapitel 2, vers 6 till slutet av kapitlet där. Och då säger han så här, mjölk gav jag er att dricka, fast föda gav jag er inte. Ty det fördrog ni då ännu inte. Ja, inte ens nu fördrar ni det. Alltså ni klarar inte av fast föda. Det måste vara alltså socker. Bröstmjölken är ju väldigt söt. Sen börjar ju barnen att smaka andra smaker. Och det är bra. Barnet får lära sig nya smaker. Men det har ju inga tänder. Och måste få lära sig att äta mer och mer sånt som är hårt. Man ger ju inte hård mat fast föda till ett barn som inte har möjlighet att kunna ta emot det här. Men det finns alltså mat här. Och det är intressant att se att Paulus jämför det som han förmedlar till församlingen med mat. Vad är det han ger? Han ger ett budskap. Han ger Guds ord. Guds ord är mat. Men ni klarar inte av att få vilken typ av mat som helst. Inte ens nu. Ni har ännu ett kötsligt sinne. Alltså ett tänkande som är kötsligt. Det här är intressant. Det är ju två saker här. En sak är barn och en annan sak är att vara kötslig. Man kan ju säga att barn är kötsliga i och för sig, men det är en del av en utveckling. Att man är egoist inom citationstecken. Man söker sitt eget. Men det finns en attityd i människan. Vi är ju dubbla. Vi har ju en god läggning och en ond läggning. Alla har det. En ond dragning, alltså en dragning till det onda, eller en dragning att vara ond, och så en dragning att vara god. Det finns i oss alla. Och det som är det dragningen till det onda, som i judisk teologi heter Yetzer Hara, det kallar Paulus för kötslig, att vara kötslig. Och att ha ett kötsligt sinne, det betyder då att man har sitt sätt att tänka i enlighet med den onda böjelsen i ens själ och i ens kropp. Och så identifierar han här vad det är för någonting i vers 3. Ty om avund och kiv finns bland er, har ni inte då ett kötsligt sinne? Här identifierar Paulus det kötsliga sinnet. Paulus säger alltså att kötsligt sinne, det är att vara avundsjuk och ha kiv. Och det är faktiskt en identifiering av det kötsliga sinnet. Det ser vi också i Jakobs brev. Om det finns tvister så är det för att man är kötslig. Köttets sinne gör att man blir avundsjuk. Man söker sitt eget. Om man kivar med andra för att man inte får som man själv vill. Det är resultatet av det kötsliga sinnet. Om ni är sådana, har ni inte då ett kötsligt sinne och vandrar ni då inte på vanligt människosätt? Han säger alltså att det finns ett annat sätt att vara. Det är ett andligt sätt där det kötsliga sinnet inte råder i en människa. Och det är den andliga mognaden som vem som helst kan komma upp till. Och så säger han, nu fortsätter vi med vår analys av vad en kötslig människa är. När den ene säger, jag håller mig till Paulus. Och den andra, jag håller mig till Apollos. Är ni då inte lika hopen av människor? Kom ihåg att i kapitel 1 så stod det också, en del säger, jag håller mig till Messias. Kapitel 1, vers 12. Där står det, härmed menar jag att bland er den ene säger, jag håller mig till Paulus, den andra jag håller mig till Apollos, en annan jag håller mig till Kefas som är Petrus. Åter en annan, jag håller mig till Messias. Det här är ju väldigt intressant om vi nu tittar på att en del, vi säger att det fanns fyra grupper i församlingen i Korint. Det var alltså fyra indelningar, de hade liksom favoritintressen då. En del diggade Paulus. Det var alltså Paulusgruppen då. En del diggade Apollos. Det var ju så, Paulus var ju där först och predikade. Sen kom ju Apollos dit och undervisade. Han var en duktig lärare. Paulus hade allting stort sett som behövdes. Och Apollos var mer inriktad på att just undervisa. Och en annan och säger att jag håller mig till Kefas. Jag vet inte om Kefas Petrus var där i Korint. Men i alla fall det kanske var folk som hade rest omkring och sa att ja, men han vet du, han, det är den häftigaste predikant som finns. Häftigaste gudstjänare. Han var ju med Yeshua. Och när han går förbi på gatan så hans utstrålning, hela de sjuka. Så jag är med hans team. Paulus och Apollos, de är inte så häftiga som Kefas. Jag diggar honom mest. Och så är det en annan då som säger, jag håller mig till Messias. Jag är inte med i någon annan här. Jag vill inte vara med varken Paulus eller Apollos eller Kefas. Utan jag är Messias-diggaren. Och det är intressant att Paulus tar upp det här som ett problem. En människa eller en grupp människor i församlingen i Korint. Som säger att vi vill inte hålla oss till de här som har varit här undervisat. Utan vi håller oss till Messias. Det är ett problem. Så man kan inte säga så här att vi behöver inga ledare. Vi behöver inte de här människorna som kommer här och undervisar. Utan vi håller oss direkt. Vi har direkt kontakt med himlen. Där finns Messias. Och vi följer bara honom. Vi behöver ingen annan undervisare eller lärare. Det är ett problem. Det är också kötsligt. Det är också ett sätt att splittra upp församlingen. För Gud har satt Messias som herre över församlingen och Messias har i församlingen satt ledare. Och den som underordnar sig ledarna, han underordnar sig Messias. Och den som inte tar emot de ledare som Messias har gett församlingen, de förkastar också honom. Och nu kommer Paulus och talar om ledarna. Vi går tillbaka till 1 Korinthierbrevet 3, vers 4. När den ena säger, jag håller mig till Paulus, och den andra, jag håller mig till Apollos, är ni då inte lika hopen av människor eller vanliga människor? Svenska folkbibeln säger, som folk i allmänhet. Vad är då Apollos? Vad är Paulus? Allenast eller endast tjänare, genom vilka ni har kommit till tro. Och det är, de är det i det mått. I mån av vad Herren har beskärt eller tilldelat åt var och en av dem. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Alltså kommer det inte an på den som planterar, eller ej heller på den som vattnar, utan på Gud som ger växten. Han ger alltså en lösning till det här problemet. Ni kan inte hålla på så här och dela upp er i grupper och digga en ledare och sätta spänning då gentemot de som tycker bättre om en annan typ av ledare. Vi är ju olika människor allihop. Och vi tycker om vissa människor mer än andra och likadant med ledarna. En del kan tycka bättre om en viss typ av ledare och sen kommer en annan ledare och det är andra som tycker bättre om den. Och var en av ledarna har fått vissa delar utav, dels har man en naturlig karaktär, men man har också andlig utrustning som ska berika församlingen. Och den här andliga utrustningen är olika för olika ledare. Och Paulus tar upp det här. Vad är vi för någonting? Vi är bara tjänare. Vi är inte några herrar eller gudar som ni ska avguda här. För det är ju en typ av avgudadyrkan kanske när man håller på så här. Man sätter ledarna som den viktigaste. Och det är ju naturligtvis bra att upphöja och respektera dem som har förmedlat andliga välsignelser till en. Men man får inte sätta upp dem för högt, på en piedestal för högt. Och då vill Paulus dra ner lite grann. Vad är vi? Vi är inga halvgudar. Kom ihåg att i Korint var det väldigt mycket avgudadyrkan. Man hade alltså olika koncept. Man hade dratt ner Gud eller det gudomliga i en annan värld som som är långt nere, långt nedanför den enda sanna guden som är utanför allt skapat. I den grekiska och romerska mytologin finns ju gudar och halvgudar, och dessa gudar och halvgudar, de är väldigt mänskliga så att säga. De är supermänniskor eller superhalvgudar. Och då kan man ju då tänka sig att när de fick uppleva de här kraftiga andligt utrustade ledarna som talade Guds ord med sån kraft så det tog eld i deras inre, och de fick uppleva under och tecken och se Guds härlighet och känna Guds härlighet. Guds andes närvaro var så påtaglig genom dessa människor. Då var det ju lätt att man gjorde dem till någon slags halvgudar. Och då säger Paulus, det här får ni inte, ni får akta er att inte upphöja ledarna för mycket. Vi är tjänare. Vi är alltså inte herrar, vi är någonsin några som tjänar Gud och tjänar hans messias, och ni, och vi har varit kanaler genom vilka ni har kommit till tro. Och det är för att vi har fått oss tilldelat ifrån Herren. Och här tror jag han menar Yeshua från Messias. Vi har fått gåvor som han vill att ni ska ha del av. Så vi är bara kanaler. Jag planterade, och det var ju då när Paulus kom dit till Korinth. Vi läste om det i Apostlagärningarna 18 där. Och sen kom Apollos dit senare och fortsatte. Och det är här Paulus jämför det här arbetet med att här är frågan om en örtagård eller en trädgård. Och då kommer vi in i bildspråkets värld. Och det här är inget nytt, för i flera gånger i profetskrifterna så uttrycker Gud genom profeten att Israel är hans plantering. Ni är min älsklingsplantering, säger han genom en profet. Israel är Guds älsklingsplantering. Det finns andra folk också, men hans älsklingsplantering är Israel. Och nu så kopplar Paulus församlingen i Korint med den här bilden att vara en plantering. Och det här är väldigt intressant. Om vi nu drar ut bilden igen och tittar lite bredare profetiskt, så är vi inne i en andlig gudstjänst. Och för att det ska finnas en andlig gudstjänst så måste det finnas ett tempel. Och i det här templet måste Gud bo. Och det har vi tagit upp i Romarbrevet, där Paulus ser sig själv som en präst. Och han vill presentera hedningarna för att kunna tjäna Gud med dem och så vidare. De är offer som är till Gud. Men i första Korinthierbrevet ser vi att tempeltjänsten också är en del av själva ramen för brevet. Det sa vi förra gången. Och nu så kommer vi in i det här med ett paradis, en trädgård. Och då jämför Paulus församlingen här med paradiset. Det är någonting som planteras. Vad är det han tänker på då? Jo, det går tillbaka till första Mosebok, de första kapitlerna. Och syftet med templet, det är att Gud ska kunna bo på jorden. Att hans närvaro ska upprättas här i denna världen. Det förlorades när Adam blev olydig och blev fördriven ut ur paradiset. Och Guds arbete, vad ska jag kalla det, hela det, allt det som händer efter att Adam tar från den förbjudna frukten, det är att Gud jobbar med mänskligheten för att hans härlighet ska komma tillbaka, hans närvaro ska komma tillbaka till den här jorden. Men så länge det finns synd och kötslighet så kommer hans härlighet inte att kunna manifesteras i sin fulla kraft. Därför så måste det vara begränsat. Så tabernaklet är en begränsad plats för Guds närvaro. Gud finns ibland sitt folk, men han är skyld av massa täckelser. Inne i tabernaklet finns Guds härlighet. Så stark att vem som helst som går in där kommer att dö. Utom en enda människa som får gå in där en gång om året, översteprästen. Och han måste ha väldigt strikta regler för att han inte ska dö när han går in i Guds närvaro. Samma närvaro som Adam och Eva levde i från början. Mänskligheten förlorade den här Guds härlighet. Men Gud vill att människan ska få uppleva hans närvaro igen. Så hela det syftet med att ge Toran och det som hände vid Sinai, att Israel fick komma nära Gud, det är att Gud vill igen visa sin härlighet i den här världen. Och egentligen är det en återgång till paradissituationen. Och nu ser vi då på en församling här. Jag ska förklara lite grann här. Den här paradissituationen är att Guds närvaro finns här och nu. Adam och Eva hörde ju Gud vandra i lustgården. Gud kan inte vandra. Och Gud kan inte flytta på sig. Gud är inte beroende av tid och rum. Och han är utanför skapelsen. Man kan inte definiera honom. Men han vill visa sig, och han visar sig i det han skapar. En del av sig själv. På något sätt så uttrycker han sig genom det skapade. Han är inte det skapade, men han vill uttrycka sig i och genom det som är skapat. Så i paradiset där fanns Guds närhet så påtagligt att de kunde höra stegen av hans fötter. Kanske det var en ängel som förmedlade Guds närhet. Eller någon annan typ av uppenbarelse där människorna fick uppleva varje eftermiddag hur Gud kom till dem på ett alldeles speciellt sätt. När de hade syndat så kom ju Gud igen och de blev rädda och gömde sig. I alla fall, den här konkreta, ljuvliga gudsnärvaron och tillvaron, det är ju det som Gud vill upprätta här på jorden. Och det vill han göra i sin församling. Församlingen är ett fortsatt arbete på det som hände vid Sinai när tabernaklet kom till Israels folk. Nu genom den församling som är ett resultat av Messias uppståndelse så kan Gud manifestera sin härlighet i den här världen på ett annorlunda sätt. Och det var ju det Jeshua talade med den samaritiska kvinnan om. Vi tillbeder i Jerusalem för vi känner Gud. Ni tillbeder i Samarien för ni känner inte Gud. Säger han till den samaritiska kvinnan. Vi judar, vi vet vem Gud är och vi tillber honom på det sättet som han vill att vi ska göra. För frälsningen kommer från judarna. Men tro mig kvinna att det kommer en tid och den tid har redan kommit. Då sanna tillbedare ska tillbedja fadern i ande och sanning. Han säger alltså att det kommer ett nytt sätt nu att tillbe Gud. Tillbedjan har där i det sammanhanget att göra med gudstjänsten i templet. Det har att göra med det. Offertjänsten. Tillbedjan i templet. Med sång, med offer, med allt vad det innebär som ni känner till. Den typen av manifestation av Guds närvaro som fanns i templet vill Gud uppenbara också i församlingen. Och det är också att det går tillbaka till paradiset. Så när vi talar om en plantering här och ett hus som vi ser här. Paulus kommer till två bilder. Så är det samma sak han talar om. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Till vad då? Till en församling, till ett paradis. Där Gud vill uppenbara sin närvaro. Och så vers 7. Alltså kommer det inte an på den som planterar. ej heller på den som vattnar, utan på Gud som ger växten. Han poängterar här hur viktigt det är att det är Gud som gör det här. Det är inte vi som är gudarna. Vi får inte ge oss den ära som inte tillhör oss. Vers 8. Den som planterar och den som vattnar, den ene är så som den andra, dock så att var och en ska få sin särskilda lön efter sitt särskilda arbete. Olika ledare. Med andra ord, det du har gjort, i det här fallet så tar han om ledare, det ledarna har gjort i församlingen, det ledarna har gjort för att bygga upp den här församlingen eller plantera den här, det här paradisprojektet. Hur ledaren har varit trogen i det, det kommer han att få lön ifrån Gud för. Enligt sitt arbete i det här projektet. Ty vi är Guds medarbetare. Ni är Guds åkerfält. Det är en annan bild. Inte bara en trädgård utan ett helt åker. Och alla de här bilderna talar om samma sak. Ni är ett Guds åkerfält, en Guds byggnad. Nu kommer vi in i en byggnad här då. Vi har alltså en jordbruksbild och vi har byggnadsbild, en arkitektbild. Båda talar om samma sak. En talar om paradiset. Som sen blev jordbruk. Jordbruket är ju en liten del av paradiset som har exporterats. Och templet, byggnaden, det är en bild av tabernaklet i öknen och Guds tempel i Jerusalem. Efter den Guds nåd som blev mig given la jag grunden till vad då? Vad lägger man grunden till? Ett tempel, en byggnad. Jag la grunden som en förfaren byggmästare, säger Paulus. Han var ju den som började som apostel. En annan bygger nu vidare därpå. Det var Apollos som var där och jobbade vidare på församlingsarbetet där i Korint. Paulus hade lämnat. Han var ju i Efesus när han skrev det här. Men var och en måste se till hur han bygger därpå. På vad då? På grunden. Till en annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, nämligen Yeshua Messias. Och nu talar han alltså om en byggnad. Och här kan vi hämta många olika bilder. Många olika lärdomar från tabernaklet. Och han talar om en grund här. Grunden kan vi se på två sätt. Det finns säkert fler. Men jag ser två sätt. En är att det finns en grundsten. Grunden är Messias. Han är en utvald hörnsten som det står skrivet. Jag lägger i Sion en hörnsten. En hörnsten är den som man utgår från när man bygger ett stenhus. Man har en sten i hörnet längst ner och så bygger man alla de andra stenarna utifrån den på båda hållen, så det blir en vinkel, två väggar då. Och man kan också se det som en de här grunderna som höll upp tabernaklets brädor i öknen. Under varje bräda fanns det två silverfötter. Och alla de här fötterna fick man utav pengar som hela Israels folk var tvungna att ge när de skulle räknas. Och för att de man skulle inte räkna personerna och peka på var och en, utan Herren hade ju sagt till Abraham att man kan inte räkna din avkomma. Så Gud ville inte räkna Israel på så sätt att han räknar människorna. Och då fick var och en lägga en halv sikel, en peng. Och så räknade man pengarna istället för människorna. Och de här siklarna var silver. Och de blev det här materialet som de använde till grunden i tabernaklet. Så den silvergrunden i tabernaklet, det är Israels folk. De som räknades. Och det är en lösepenning som det heter. Som de fick betala för att ingen plåga skulle komma när de räknades. Så det har med försoning att göra. Det har med lösepenning att göra. En återlösningssumma där. Som är grunden. Allting talar om Messias. Messias är Israel. Israels folk är ett uttryck för Messias. Han är Israel. Det står ju där, ur Egypten kallade jag min son. Det talar både om Israel och om Messias Yeshua, som var tvungen att fly till Egypten när han var liten. Men grunden talar också om en lösepenning, ett pris som är betalt för att ingen ska dö, ska bli fria från döden eller från livsfara till exempel. Så här finns väldigt mycket man kan hämta i de här bilderna som Herren har gett oss tidigare. Finns en grund. Messias död, hans lösepenning, hans liv som han gav för oss för att vi skulle bli frälsta. Det är grunden för församlingen, uppståndelseförsamlingen. De som har fått del av det oförstörbara livet, de kan forma ett hus, ett tempel, en ny form av tillbedjan som Yeshua nämnde inför samaritiska kvinnan. Och det annullerar ju naturligtvis inte det, den tillbedjan som fanns i templet i Jerusalem. Det kompletterar. Och jag har sett i skrifterna att det finns, jag har hittat nu, jag har tittat lite på det idag. Jag har hittat faktiskt 8 olika tempel. Det finns någon undervisning som jag hade vid Döda havet för några år sedan. Som jag tror var 5 tempel som jag nämnde om där. Men jag har hittat ännu fler. Det finns fler alltså än 5. Jag har hittat 8 stycken. Det första templet var paradiset som vi nämnt om tidigare. Paradiset var det som innehöll Guds närvaro. Så det var Guds tempel. Sen var det tabernaklet i öknen som senare utvecklades till templet i Jerusalem. Det första templet som Salomo byggde. Och sedan det andra templet som byggdes efter den babyloniska fångenskapen. 2 tempel har byggts i Jerusalem. Det är samma princip där. Den jordiska, en jordisk boning gjord utav värdefulla material här i den här världen, från den här marken. Sen är det Messias kropp, det känner ni till. Han säger, bryt ner detta tempel så ska jag inom 3 dagar resa det upp igen. Han talar om sin tempel, sin kroppstempel som det står skrivet. Varför är Yeshuas kropp ett tempel? Jo, därför att Guds härlighet bor i honom. Gud bor i Yeshua. Det är inte samma sak att vara ett tempel som att vara Gud. Templet är ju inte Gud. Gud bor i ett tempel. Och Yeshuas kropp är Guds tempel. Yeshua är Guds tempel. Så i Yeshua bor Gud. Och sen så ser vi i den här, i det här kapitlet, i första Korinthierbrevet 3, att församlingen, den messianska församlingen, uppståndelseförsamlingen, de som har fått del av uppståndelsekraften, de som har fått uppleva den tillkommande tidsålderns krafter och fått födas på nytt, de som har fått del av anden genom att Messias har blivit upphöjd i himlen, de bildar ett tempel när de byggs samman. Församlingen, den messianska församlingen, är ett tempel. Men det är också kroppen hos den som tror på Gud. Naturligtvis juden som är i förbund med Gud. Hans kropp är också ett tempel för Guds närvaro. Men också den icke-jude som har omvänt sig från sina synder och vänt sig till Israels Gud och tagit emot det som Gud ger genom Israel och genom Israels Messias. Han är också ett tempel. Hans kropp är ett tempel. Så den troende är ett tempel. Och så har jag hittat i Uppenbarelseboken att det nya Jerusalem är ett tempel eller ett tabernakel. I Uppenbarelseboken 21:3, om jag fick den rätt här. Och jag hörde en stark röst från tronen säga, se nu står Guds tabernakel bland människorna. Och han ska bo ibland dem och de ska vara hans folk. Ja, Gud själv ska vara hos dem. Och det var ju det som han såg här i vers 2. Jag såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem. Kommer ner från himlen från Gud färdigsmyckad så som en brud som är pryd för sin brudgum. Det är Guds tabernakel. Så det här är ett tabernakel till. Det är det nya Jerusalem. Frågan är om det är samma tabernakel som Mose såg på berget. För det står ju att du ska göra allt i enlighet med den förebild som, du har, som har blivit dig visad på berget när Mose skulle göra tabernaklet i öknen. Frågan om det är här den nya Jerusalem han såg. Eller om det, är, det finns ett tempel i himmelen som inte kommer ner. Men här finns ett nya Jerusalem som är Guds tabernakel som kommer ner till jorden. Det kan ju vara två. Jag är inte säker på vad jag ska tro här. Naturligtvis så är ju det nya Jerusalem som kommer ner från himlen ett uttryck för det som finns i himlen. Okej. Om vi räknar det nya Jerusalem och det himmelska tabernaklet eller templet som Mose såg på berget, så har vi faktiskt 7 stycken som jag nämnt om nu. Paradiset, tabernaklet i öknen, det himmelska tabernaklet som Mose såg, Messias kropp, församlingen, den troende och det nya Jerusalem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det är 7 stycken. Och sen om man går till uppenbarelseboken 21 och 22. Och jag såg i den inget tempel. Nu talar han om den nya Jerusalem. Ty Herren Gud, den allsmäktige, är dess tempel. Han och lammet. Å ena sidan så är det nya Jerusalem ett Guds tabernakel. Ett ögonblick. Och här säger det att Gud är templet. I den här staden. Och lammet. Okej. Okay. Varsågod Petrus.
Om man vänder på resonemanget. Det templet i Jerusalem. Det är ju för den 8:e dagen. Och. Behövs det ett tempel i himlen?
Behövs det ett tempel i himlen?
Ja.
Mose såg ju ett tempel i himlen. Messias tjänstgör ju i templet i himlen nu.
Du sa att du var inte säker på om det var det templet i Jerusalem som man såg det som kommer ner.
Nej, just det.
Om det ska finnas ett kvar i himlen. Om man då vänder på frågan, behövs det ett i himlen för den 8:e dagen?
Okej, nu förstår jag din fråga. Efter det 1000 åren. Nej, det kan mycket väl vara så. Nu kan man ju, vi har ju, våra begränsade sinnen är ju lite barnsliga, ursäkta uttrycket, när det gäller att förstå det andliga.
Yes.
Himlen kan ju inte bli tom. På så sätt att det kommer ner från himlen och det är ingenting kvar där. Så funkar det inte. För när det här kommer ner till jorden så kommer himlen till jorden. Så att det är frågan om det inte är samma här. Ja, nu har vi sett på massa olika tempel här. Syftet med tempel är att Guds närvaro ska uppenbaras i och genom templet. Gud ska bo där och han ska visa sig och han ska regera genom templet. Och så säger Paulus här att jag har lagt en grund i den här församlingen. Den grunden är Messias Yeshua. Man kan inte lägga någon annan grund för det här tempelbygget. Det blir inget tempel om inte det bygger på Yeshua Messias. Bland hedningarna så kan man inte bygga något annat tempel. Det måste gå genom Yeshua Messias om de ska kunna bli ett Guds tempel. I Israel är det lite annorlunda, det finns andra typer av tempel där också. Men här, han talar om en grund för Messias templet här. Naturligtvis så är det både judar och icke-judar i det här templet. Men för det templet finns det ingen annan grund än Yeshua Messias. Messias templet. Uppståndelsetemplet. Om någon bygger på den grunden. Med guld, silver och dyrbara stenar. Han talar alltså om ledare eller alla troende kan man säga, för vi bygger ju upp församlingen med det som vi gör var och en när vi söker våra syskon, när vi bygger en andlig gemenskap med varandra och samlas regelbundet, då bygger vi upp det här templet. Var och en har vi ett ansvar att se till att det här byggs upp, gemenskapen, församlingsgemenskapen. Men i första hand så talar Paulus här om ledarna. Och då så gör han en jämförelse här med olika material som man kan använda och bygga på den här grunden. Yeshua Messias är grunden. Och på den här grunden kan man alltså bygga på olika sätt. Man kan bygga med guld, silver och dyrbara stenar, och det för ju tanken direkt till tabernaklet. Där man använder guld och silver och ädelstenar för att bygga upp det här tabernaklet i öknen. Även i templet i Jerusalem fanns ju de här ingredienserna. Och så har han en annan typ av material, eller trä, hö och strå. Så ska det en gång visa sig hur det är med vars och ens verk. Den dagen ska göra det kunnigt, och det här är ett uttryck som talar om domens dag. Herrens dag, dagen, den dagen, det är samma uttryck. Det finns inte bara i Paulus undervisning utan i annan judisk litteratur från den tiden. Den dagen ska göra det kunnigt, till den ska uppenbaras i eld. Och hurdant vars och ens verk är, det ska elden pröva. Det här är alltså inte frågan om någon slags skärseld eller det brinnande eldsjön, utan här är en testeld. En allegorisk bild på hur det ska testas, det man har gjort. Hur har vi arbetat för att församlingen ska byggas upp? Har vi lagt det som är värt, det som är värdefullt i våran församlingsgemenskap? Och det här med guld och silver och dyrbara stenar, det är inte frågan om materiella saker i första hand, utan det är frågan om det som har verkligt värde, andligt värde. Jag har gått igenom skriften och funderat på: vad är guld bild på? Vad är silver en bild på? Vad är dyrbara stenar bilder på i skrifterna? Det finns ju pärlor också. Allt det talar om gudomliga saker. Det som har evighetsvärde. Det som har verkligt värde. Som består när den här världen går under. Trä, hö och strå, det står för saker och ting som kommer att gå under med tiden. Brinna upp. När det blir en svår situation, när man dör, då blir det ingenting kvar utav det. Så frågan är vad vi lägger vår energi, vår kraft på. Hur bygger vi på den här grunden, Yeshua Messias, i våra liv och i församlingen? Vi kommer att bli testade, var och en av oss. Det vi har gjort i livet, om det brinner upp, allt du har jobbat med, och ja, om det inte har något värde för evigheten, så blir det som trä och hö och strå som bara brinner upp. Men guld klarar eld, silver klarar eld. Och jag tror att vissa ädelstenar, kanske nästan alla, inte diamant, klarar elden. Diamant är ju kol, så det går att bränna upp. Jag vet inte hur det är med de andra stenarna. Men bildspråket är det här, att de här dyrbara materialen klarar domens dag. Och det kommer att ge en belöning i den tillkommande världen. Men om jag har jobbat med saker här nu och jag har lagt min tid och energi och min kraft och pengar och allt vad jag har jobbat med på saker som inte har evighetsvärde, så kommer det att brännas upp och jag får ingen lön för det jag har jobbat för. Det har jag jobbat med under hela mitt liv. Det står att den här dagen ska uppenbaras i eld. Det är en testeld. Och hur att vart och ens verk är, det ska elden pröva. Om det byggnadsverk som någon har uppfört på den grunden blir bestående, så ska han undfå lön. talar han i första hand om ledare som bygger i församlingen. Men om hans verk bränns upp så ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men så som genom eld. Med andra ord, när det brinner i huset, då får du inte med någonting, du bara klarar dig själv. Du springer ut och allting bränns upp. Det du har jobbat för, det har inget värde, men du själv blir räddad. Så kan det bli för den som inte har investerat på rätt sätt med sitt livsverk, det man har jobbat för. Man kan ju ställa sig frågan då, vad lägger jag min energi på i det här livet? Vad är det som är viktigt för mig? Det som ger ett välstånd i den här världen som kommer att brännas upp, eller det som ger välstånd i den tillkommande världen? Jag tror att vi måste tänka på båda världarna, för det gör Gud genom sin Torah, har lärt oss att tänka på båda världarna. Men när vi tänker på den här världen så ska det vara i relation till den tillkommande världen. När vi tjänar varandra materiellt så gör vi det också för Gud. Ja, jag ska inte gå in mycket mer i det här, det finns väldigt mycket att tala om det, men jag ska lämna det och vi ska gå vidare. Och så vers 16. Vet ni inte att ni är Guds tempel? Ni är ett Guds tempel. Och lägg märke till att det är en plural situation. Det vill säga, det här är församlingen han talar om, inte individen. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Det här är inte individuellt utan kollektivt. Som församlingsgemenskap. Ni är ett tempel. Med andra ord, Guds syftet med att ni har en församlingsgemenskap, det är att Guds härlighet ska bo i er och att Guds härlighet ska visas genom er. Därför är det väldigt viktigt hur ni behandlar era trossyskon. Hur ni behandlar de som har fått Guds ande. De som har tagit emot Yeshua Messias. De som är födda på nytt. Det är väldigt viktigt hur ni behandlar dem. Ni får inte dela upp er i de här grupperingarna som ni pratar om. Och nu säger han i vers 17. Om nu någon fördärvar Guds tempel, så ska Gud fördärva honom. Det är väldigt starka ord. Ty Guds tempel är heligt eller avskilt. Och det templet är ni. Med andra ord. Sluta upp med era splittrande aktiviteter. Sluta upp och söka ert eget. Se till att ni bygger upp församlingen och satsa på sånt som har värde. Inte på sånt som bränns upp. Se till att ni inte splittrar Guds församling. Att ni vårdar om varandra, tar hand om varandra. Och så vidare. Må ingen bedraga sig själv. Om någon bland er menar sig vara vis genom denna tidsålderns visdom, så ska han bli en dåre för att han ska kunna bli vis. Man måste lära sig principerna i Guds rike. Den här världens visdom, som jag förstår det, finns mycket jag funderar på vad han menar egentligen. Men en sak tror jag, man är vis för att man blir slug för att kunna få egen vinning av andra och dra nytta av situationer för att själv komma fram på andras bekostnad. Det är en slughet och en vishet som finns i den här världen. Den typen av visdom får inte finnas i Guds församling. Den typen av vis måste bli en dåre för att han ska kunna bli vis. Sann vishet har med människorespekt att göra och andra typer av värderingar som är från Guds rike. Till denna världens visdom är dårskap inför Gud. Det står ju skrivet, han fångar dem, visar deras klokskap. Så och Herren känner de visas tankar. Han vet att de är fåfängliga. Så berömmer sig då ingen av människor. Det här var alltså ett problem. Man skröt över människor. Paulus-diggarna skröt över Paulus. Apollos-diggarna skröt över Apollos. Sluta upp med det här, säger Paulus. Skryt inte. Och över människor, av människor, jag vet inte hur man säger. Skryt inte för människor. Eller skryt när man talar om sig själv. Upphöj inte människor för mycket. Allt hör ju er till. Med andra ord, ni kan inte säga att Paulus är för en viss grupp i församlingen och Apollos är för en annan grupp och Messias för en tredje och Kefas för en fjärde. Det funkar inte så. Alla de här, för det första är Yeshua och Messias grunden, och för det andra är att vi andra, vi är medarbetare, Guds medarbetare, vi är tjänare för att bygga upp på den grunden, och alla tillsammans är vi eniga i det vi gör. Vi håller på med samma sak. Så vi är inte intresserade av att fånga några som tycker om mig och Paulus fånga några som tycker om honom. Det är inte det som vi är ute efter. Utan vi är ute efter att alla ni tillsammans ska byggas upp till en enhet och till ett tempel. Därför så tillhör Paulus er. Apollos tillhör er allihop. Kefas tillhör er allihop. Det må vara Paulus, Apollos eller Kefas eller hela världen. Det må vara liv eller död. Vad som nu är eller vad som ska komma, allt sammans hör er till. Med andra ord, allt som finns är till för att församlingen ska byggas upp. För att Guds tempel ska bli en verklighet. Förstår ni hur viktiga ni är i Guds plan som församling? Alla de här sakerna som Gud har gett er, det är till för att ni ska byggas upp till ett tempel. Men ni hör Messias till och Messias hör Gud till. Till och med döden är en tjänare till församlingen. Det må vara liv eller död. Det finns en aspekt i döden som är positiv. Jag satt för ett år sedan med en rabbin och vi funderade på Adam och människan. Och synden som finns i oss alla. Yetzer hara, köttet. Och då så sa han så här. Hur ska människan bli av med sin onda natur? Ställ han frågan. Hur ska människan bli av med sitt kött? Det enda sättet är att dö och nå fram till uppståndelsen. Döden och uppståndelsen är vägen att bli av med köttet. Med andra ord så blir döden en port in i någonting positivt. Och då kan man inte se döden som en fiende utan som en Guds tjänare som är skapad för att leda oss fram till någonting bättre. Så i det här fallet när döden har blivit besegrad utav en som vann seger över döden, eller rättare sagt en som gav sig i döden och Gud väckte upp honom från döden, han som har nycklarna till döden och dödsriket, genom hans uppståndelse så blir döden någonting positivt. Och det är inte bara när vi kommer fram till den dag vi ska dö och får uppleva uppståndelsen rent fysiskt, utan den här dödsprocessen och en uppståndelseprocess kan ske dagligen i våra själar. Att vi dör bort ifrån våra egna ambitioner. Vi dör bort ifrån vårat sökande av det vi själva vill i församlingsgemenskapen. Och det här är ju någonting som, den här processen måste ju fungera i varje gemenskap. När man lägger ner sitt eget till förmån för gruppens bästa. När man har en sån attityd så blir dödsprocessen någonting positivt. Så det är liv och död, det tillhör församlingen, tillhör den här gemenskapen. Men ni tillhör Messias, det är alltså Messias församling, ni tillhör honom och han tillhör Gud. Det här är en av Paulus viktigaste texter som visar att han inte har en treenighetsteologi. Jag har en bok här framför mig som heter The Jewish Annotated New Testament. Den är skriven av judar. Den kommer från Oxford University. Och det finns väldigt många referenser till judisk litteratur med utgångspunkt från Paulus undervisning här. Om man jämför hans undervisning med annan samtida litteratur och hans sätt att undervisa med judiskt sätt att undervisa och även från Tanakh, från efterprofetisk tid, från rabbinernas undervisning och även modern judendom. Och då har de skrivit en paragraf här som heter precis Paul and the Trinity. Inte om ni ser det där. Och jag ska försöka översätta en bit av det här. This passage illustrates Paul's understanding that Christ, the Messiah, is not God. Den här passaget illustrerar Paulus förståelse att Messias inte är Gud. Varför? Jo, därför att han säger att Messias hör Gud till. Okej. Okay. Har ni några frågor?
Ja, de templen som du räknade upp här,
ja,
är ju intressant eftersom lustgården var ett tempel och det var ju fullkomligt tempel. Liksom tabernaklet var ju också ett fullkomligt tempel, det var färdigt och även de två templen i Jerusalem. Men det verkar som om församlingen och vi inte fullkomligt uppbyggda så att säga, utan man måste jobba med de templen hela tiden.
Ja.
Och Yeshua var ju också fullkomlig naturligtvis.
Han blev
fullkomlig. Sen är det också så att kan man se att det finns tre avdelningar i alla templen.
Ja, det tror jag. Att det finns liknande strukturer i alla templen.
Mm.
I paradiset så ser du att du har Eden. Det är det heliga. Och Edens lustgård. Det är en avskild del i Eden. Det är det allra heligaste. Där fanns ju trädet. De två träden. Livets träd och kunskapens träd. På gott och ont. Förgården måste ju bli de andra länderna då runt omkring. Som nämns där. Så där har du också tre delar. I människans konstitution har vi tre delar. Vi har ande, själ och kropp. I församlingsgemenskapen är det intressant hur man ska kunna dela det i tre delar. Jag vet inte riktigt hur man ska göra det. Ja, det går att fundera på. Men just Yeshua säger jag ska bygga min församling. Det är någonting som han jobbar med fortfarande. Och det ser ut som att han kommer inte att komma tillbaka förrän församlingen är färdigbyggd. Filipperbrevet 1 nämnde ju om det, va?
Den måste vara fullkomlig då.
Ja, fullkomlig i förståelsen fullmogen och kommit till sin kommit fram till det som den var ämnad att bli. Han säger ju så här, och jag har den tillförsikten att han som i er har begynt ett gott verk, han ska också fullborda det in till Messias Jeshuas dag. Det verkar som att församlingen måste ha kommit upp till en fullhet för att Yeshua ska kunna komma tillbaka. Det finns flera texter som talar om det.
Det är inte bara att den måste bli fullbordad på så sätt att det antal människor som tillhör församlingen ska uppnås.
Nej.
Men det måste vara en annan mognad också i församlingen.
Ja. Och det är det som oroar mig mest. Jag har gjort det många år att när jag ser en situation bland de troende som vi har, med alla dessa splittringar och attityder som vi har, kötsligheter, kiv och avund och grupperingar, så tänker jag hur ska Herren lösa det här? Om bruden måste vara färdig smyckad till sitt bröllop. Och en brud, inte styckad. Var är bruden någonstans?
Är det inte under som måste ske?
Jo, jag tror det. Och jag tror att de sista dagarna kommer att bli starkare än de första dagarna i Messiasförsamlingens tid. Den tiden väntar jag på och längtar efter. Nu har vi en fråga här. Var är vår församling idag och var är ledarna? Var kan vi träffas och stödja varandra dagligen? Var kan vi be tillsammans? Det första vi måste tänka är de som är allra närmast mig, som är troende, det är min församlingsgemenskap. Familjen, make, barn, maka, de närmaste grannarna där det finns, där Messias ande finns, där vi kan träffas och be tillsammans, uppbygga varandra, söka varandra andligt. Församlingen är där man samlas i Jeshuas namn. Två eller tre. När två eller tre församlar i mitt namn, där är jag mitt ibland er. Så en församling är inte frågan om en juridisk personlighet när man har registrerat sig inför myndigheterna. Det är inte den typen av församling vi talar om. Vi talar om andlig gemenskap mellan människor. När man bygger djupa andliga relationer till varandra, då bygger man upp församlingen. Och då det min omedelbara närhet är det viktigaste. Om vi tittar på stenar i en vägg, så ser vi att en sten, om vi tar en sten i mitten av väggen, så kan man fråga sig hur många stenar har den här stenen kontakt med. Direktkontakt har den kanske, om han har två stenar på varsin sida, en sten på höger sida och en på vänster. Och sen kanske den har två stenar över sig och två stenar under sig. Då är det alltså sex stenar som en sten har kontakt med i den här byggnaden. Och det är inget mer. Sex stenar där man har en intim gemenskap med. Och där byggs man byggs upp till en tempelvägg. Och har en stadig gemenskap med sex stycken andra stenar. Till exempel, det är bara ett exempel på att visa att vi kan inte ha gemenskap med 100 eller 1000. Det går inte. Vi kan ha en ytlig gemenskap men inte en djup andlig gemenskap. Det är några få i vår närhet där Gud har satt oss som vi måste odla den här gemenskapen med. Och de i sin tur får odla med andra i sin närhet och så vidare och så vidare. Och tillsammans, de andra stenarna runt omkring stenen har ju kontakt med andra stenar som inte den första stenen har kontakt med. Men tillsammans då så byggs det upp ett tempel och en vägg som Herren ska bo i. En liten illustration hur det kan vara. Vi är långt ifrån varandra, några kan vara helt ensamma. Ja, då får man fundera på om man ska bo där man bor. Hur mycket är det värt att bygga församlingen? Kanske man ska fundera på att flytta så man kommer nära varandra. Det här, alltså, vad är det som är viktigt? Vad gör vi? Alltså, är det hö och strå eller är det guld och silver och dyrbara stenar vi vill bygga med? Varför bor man långt ifrån varandra? Ja, det beror på arbetssituation, det beror på annat som är för den här världen. Frågan är, vill Gud att det ska vara så? Det finns ju, antingen så får man ju flytta dit där det finns, eller så får man resa. Eller så får man se till att man vinner eller hittar människor i ens närhet där man kan ha gemenskap, församlingsgemenskap. Ska vi stanna lektionen här för idag? Då vill jag tacka er alla för er närvaro. Och önska er mycket välsignelse och nåd att kunna vara med i det här församlingsbyggandet som vi alla är insatta i. Tack för idag.
Tack så mycket.
Tack.
Tack för det.
Tack.